Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Högt medarbetarengagemang. Här ska du få ett exempel från verkligheten.
Det pratas och skrivs mycket om hur viktigt medarbetarengagemang är och vilka faktorer som ska finnas på plats för att få det att leva och frodas.
Och det är väl gott så, men det här ska ju omsättas i praktiken också. Och det brukar vara en helt annan femma. Idag har vi med oss en ledare från en verksamhet som lyckats både med att skapa högt medarbetarengagemang och där medarbetarna har högt förtroende för ledningen. Vi vill förstås veta, hur gick det till?
Och det här är Health for Wealth och i närmare snart 7 år har vi poddat om hälsa och att må bra på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser. Vi behöver handlingsutrymme. Och så behöver vi trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi hjälp av våra gäster för att ta ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier heter jag är copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och medarbetare såklart.
Ja, vi gillar ju att läsa på Harvard Business Review, båda två, du och jag, Boel. Och där och på många andra ställen så kan man som sagt läsa hur viktigt det är med högt medarbetarengagemang. Och det pratas kanske lite extra mycket om det här efter pandemin då det sker mycket omvälvande saker både inom människor men det ger sig också uttryck på arbetsmarknaden. Och vi vet att det presteras bättre, det mås bättre och det leder till lägre onödig personalomsättning när vi har ett högt medarbetarengagemang med mer, eller hur?
Men det är ju väldigt ofta det här med hur gör man som vi är ute efter. Ja, så såg vi ett inlägg på LinkedIn som gjorde oss väldigt nyfikna. Det stod så här. Idag firar jag och mina medarbetare vårt superfina resultat i årets medarbetarenkät. Gruppens resultat har ökat till 95% i hållbart medarbetarengagemang. Man har högt förtroende för ledningen och Nackas styrprinciper. Och man är till 100% insatt i arbetsplatsens mål. Jag är den stoltaste chefen Nacka har. Så stod det. Och den stolta chefen har vi med oss i studion här idag. Och det är du, Johanna Lundqvist, gruppchef för barn- och familjenheten i Nacka kommun. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket. Så spännande att få vara med. När jag har lyssnat på er så mycket och jag kan till och med... Det här som ni säger i början på varje podd, människor som mår bra presterar också bra. Det är det som är, det är hela jag. Så det blir verkligen så här, det är det som ni, det har jag med mig hela tiden. Det är den, det är det jag tänker är det viktiga. Så det känns jättefint att få vara just i er podd. För eftersom jag lyssnar på er så mycket och använder er i olika, ja, smått och stort, men bara en sån mening. Människor som mår bra, presterar bra. Då tänker jag, ja, den är som en nyckel.
Vad härligt att höra. Vi pratade lite innan vi tryckte superfint på inspelningsknappen här också. Du berättade om ett favoritavsnitt där du har använt insikter. Och det gläder oss så mycket, jag måste bara säga det. För att vi har privilegiet att prata med så mycket kloka människor som antingen är praktiker som du ute i verksamheter eller forskare. Och det som gör mig allra, allra gladast, det är när vi blir en katalysator som lyckas sprida någon viktig kunskap och insikt till någon som sen också använder den i praktiken. Så ja, jättekul att ha dig här. Vi är väldigt nyfikna nu, Johanna, på dig. Vem är du och din bakgrund? Och varför ville du bli chef?
Mm. Jag kommer från Finland. Jag är finlandssvensk. Flyttade till Stockholm efter studierna vid Åbo Akademi. Och halkade in i kommunal sektor direkt och började jobba i Stockholms stad. Och gjorde det i många år. Jag fick 3 barn. Och jobbade som handläggare liksom närmast klienterna, brukarna. Sedan när barnen var lite yngsta, kanske var 5 år, så kände jag att jag skulle, fanns en tjänst i Nacka och dit jag hade kommit efter Stockholms stad som gruppledare. Alltså, det är en sån tjänst där man arbetsleder medarbetare. Man har ingen personal och budgetansvar, men man arbetsleder i det dagliga. Och då sökte jag den och fick den. Och där fick jag, det var, jag fick liksom mer smak. Jag kände att det här att få göra så att andra gör bättre, det var så himla roligt. Och min dåvarande chef sa också att det är så lätt för mig. Jag tycker om det. Det ligger mig så nära. Jag tycker om att leda folk så att de blir, gör ett bättre arbete. Mm. Och det gjorde jag i 3 år. En fantastisk arbetsgrupp. Men jag var ju trots allt inte chef med ansvaret för hela verksamheten. Och då fanns det en tjänst i kommunen här på barn- och familjeenheten som chef för utredning och uppföljning heter det. Alltså vi har ansvar för all utredning som sker inom sociala barnavården i Nacka och alla uppföljning av de här insatserna. En stor arbetsgrupp. Och då kände jag, ja, det här vill jag göra, för de hade haft det trassligt. Jag hade sett det i samverkan vid sidan om. Stor personalflykt, de trivdes inte, det var liksom, de mådde, man såg det på dem att de inte mådde bra. Och då kände det här kan jag göra, det var verkligen så, jag kände ganska kaxig var jag på intervjun kan jag säga. Jag sa till min nuvarande chef och den direktör som intervjuade mig då att jag vet vad jag ska göra, ta mig bara. Jag hade ju ingen chefserfarenhet från förut. För jag hade inte haft budget eller arbetsmiljöansvar tidigare. Och jag hade dessutom, jag har heller aldrig jobbat inom barn och familj. Så jag har aldrig handlagt själv utredningar som gäller barn. Utan jag har jobbat inom omsorg med en lagstiftning som heter LSS. För funktionsnedsatta barn och vuxna. Så där hade jag liksom min bakgrund. Så jag hade inte alls jobbat med det här. Men jag sa att det inte, de behöver inte ha en specialist. De behöver ha en ledare.
Mm.
Så då fick jag det här jobbet för snart 3 år sedan. Och där är jag. Och trivs jättebra.
Och har du, för jag tänker att du sa själv där att du var ganska kaxig. Trots att du inte hade tidigare chefserfarenhet. Jag är nyfiken på hur du fick den tryggheten. Hur kände du att, jo då, det här är min grej?
Jag tänker att man, ju äldre man blir och så vet man vad man är bra på. Alltså man får också stå för det någonstans. Jag vet att jag är duktig på att vara ledare. Det vet jag. Jag vet hur jag får med mig en grupp. Och jag tycker om att göra det. Det är kanske det viktigaste. Jag tycker om det också. Jag tycker om att jobba med medarbetare. Och jag är ingen specialist. Jag är ingen sån. Jag är en slarvmaja. Jag är en jätteslarvmaja. Min tidigare arbetsgrupp sa till mig alltid, ja, vi ger ju inga originalhandlingar till Lundqvist i alla fall. Nej, det gör inte. För jag är, och det vet jag. Men det, och jag kan tappa bollar. Men jag är bra på annat. Och då visste jag också att den här arbetsgruppen, men de var otrygga. De hade ingen yrkesstolthet och då visste jag att det kan jag få fram. Mm. Och då tänkte jag att uppdraget är så viktigt. Det gäller ju ett uppdrag som att stötta och skydda de barn i Nacka som behöver det. Mm. Och då var uppdraget så viktigt. Och då, om inte man mår bra, så hur ska man kunna stötta och skydda de som har väldigt illa? Mm. Mm. Så jag drevs av det här och också visste att jag, och jag sa det verkligen, jag har alla svar. Jag sa faktiskt det på intervju, jag har alla svar. Jag vet hur jag kommer göra det här.
Ja, men vad häftigt. Och nu måste du få berätta. Hur gjorde du då? Vad var allra viktigast och vad började du med från början när du klev på den här nya tjänsten?
Mm. Precis innan jag klev på. Jag klev på första 2020. Så i december där, så innan jag klev på, så bjöd jag in alla medarbetare till fika. Och då hade jag bakat till dem. Lite olika grejer, jättegoda saker. Och sedan så hade jag ett, de brukar kalla att jag har ett brandtal. Och då hade jag ett första, jag samlade allihopa och sa liksom, hej, jag är er nya chef. Och sa, berätta liksom om mig själv så. Och sedan pratade jag, och det pratar jag fortfarande om, fotbollslag. Att ni är mitt fotbollslag. Liksom, jag har jättemånga olika spelare. Och nu måste vi liksom få en spelidé för att få det här att fungera. Vi kommer ha folk som spelar på topp och vi kommer ha folk som spelar i mitt och back, och någon är målvakt och någon sitter på bänken. Och sen kommer vi ha tränare som tränar dem. Jag kommer inte vara tränare, för jag är inte en specialisten. Jag kan inte fotboll. Utan jag kommer ha arbetsledare under mig som tränar dem i fotbollen, så att de vet vad de behöver öva på. Och jag kommer vara den liksom huvudcoachen som sitter längre ifrån, som fattar besluten och bestämmer vad har vi för spel i det här laget. Mm. Så det pratar jag jättemycket om. Och det här blir ju lite, redan där tänker jag att jag fångar ju allas intresse också. För jag pratar inte om socialtjänsten eller vilka rutiner som saknas eller vad jag har sett för. Jag pratar bara om, vi måste ha en spelidé. Hur ska vi göra det här tillsammans? Mm. Och sedan så sa jag att, ja, de frågade ändå, någon frågade, men hur? Ja, de frågade väldigt fint i gruppen, men vad behöver du då? Mm. Och då säger jag, behöver bara en sak så kommer jag klara det här jättebra. En sak, och det är förtroende. Det kommer gå jättebra. Och nu har jag sagt det, sa jag, ni är alla här. Jag förväntar mig att ni har förtroende och litar på mig i det beslut jag kommer fatta. Så kommer jag lita på er. Mm. Och det här har jag återkommit till hela tiden. Jag behöver bara förtroende. Ge mig ert förtroende nu, så kommer jag kommer ta hand om er väl. Och det var liksom startskottet. Sen har ju personal bytts ut förstås under resans gång. Och vi har blivit väldigt, väldigt många fler också i arbetsgruppen. Det är ju omorganisationer och så. Så det är ju inte samma personer. Men mitt budskap är fortfarande i alla de här möten med gruppen. Som när vi firar då. Det här som ni såg på LinkedIn. När vi hade det här firandet. Då pratade jag återigen om förtroendet och spelidén.
Mm.
Och mycket också om att som fotbollsspelare så kanske du, det är täta matcher. Man kan behöva vila. Mm. Och då är det ju tränaren som säger, vi vill att du vilar. Och då kan man liksom, ja, man kanske Mo Salah i Liverpool. Ja, jag vill inte vila, jag behövs på plan. Nej, fast då får du lita på tränaren. Vi vill att du vilar nu, för vi vill använda dig. Vi vill att du håller länge. Mm. Och då får man lita på det, fast man kanske inte vill.
Mm.
Så mycket kring det här, jag är ingen fotbollstjej. Jag har tre fotbollstokiga barn och en fotbollstokig man. Så jag har liksom blivit en del av fotboll. Och jag hör min man tränar barnens lag. Och jag hör hur han resonerar också. Om målvakten är skadad, ska vi spela utan målvakt då? Nej, då får ju någon annan ställa upp. Ja, men det är ingen som vill riktigt. Nej, men man gör det för laget.
Mm.
Man får stöttning. Kanske tränaren står bredvid. Det har min man gjort jättemånga gånger när någon som aldrig har stått i mål har fått ställa sig i mål. Då har han stått bredvid. Du klarar det. Jag tror på det. Det kommer gå jättebra. Jättebra. Nästa gång gör vi lite mer så här. Så det handlar ju om att få folk att tro att man kan. Och att lita på att man som då tränare eller ledning fattar rätt beslut. Ibland fattar man fel beslut. Men man ska ändå ha förtroende för det.
Just det. Mm. Men Du berättade ju så fint här om hur du faktiskt då satte spelplanen, brukar man ju säga. Och det är ett bra begrepp när vi snackar om fotbollsmetaforen. Men när du då har berättat det och sen fått förtroende så att medarbetarna tänker att okej, vi ger dig chansen nu som ny chef. Den här spelidén är jag lite nyfiken på. Hur, hade du den idén redan och hur...
Nej. Ja, det här är också en del av hur jag är som person och vad jag är bra på och vad jag är dålig på. Jag tänker att jag är väl en visionär och jag är väldigt engagerad och jag har inte övat på olika tal att när jag ska prata om spel. Det ligger liksom så nära mig så jag pratar om det gärna. Jag har ingenting som är planerat, men det som liksom som jag lyfter då där också var att jag vill att det här laget som jag har, vi ska snällt tolka varandra. Det är ett ord som jag sa att ni ska tänka när ni får ett mejl av mig eller när ni möter en kollega som ser sur ut i korridoren eller när ni möter en av Nackas familjer som ni får jättesvårt i samverka med eller när ni ska ha kontakt med psykiatrin kring en ungdom och att ni har svårt. Snällt tolka dem ni möter. Och det viktigaste av allt, snällt tolka er själv. Gör ni misstag, gör ni lite sämre, snällt tolka er. Så det här har varit som ett mantra från också, om man tänker då spelidén, vad var grunden? Jo, snällt tolka. Så det är väl det som har varit själva spelidén. Att inte, jag tänker, socialsekreterare består ju, socialtjänsten i stort består ju till 90% av kvinnor. Och mycket det här, ett begrepp som jag ogillar jättemycket, det här med duktiga flickor. Att man slår mer på sig själv om inte man gör perfekt. Och man vill också göra, alla delar av livet behöver vara så bra för att man ska känna sig lyckad. Ja, och då om man pratar och lever det här med att snälltolka. Ja, du missar det här, okej. Okay. Det var att våga börja prata om det som är svårt. Mm. Vi är inte perfekta. Mm. Alltså, bara att benämna det. Jag är inte perfekt. Jag glömmer att svara på mejl. Och då brukar jag säga, istället för att ni blir arg på mig. Ah, hon har ju inte svarat på mejlet. Skriv en gång till och säga, du slarvapa, du har glömt mejlet. Ja, ah, bra, då svarar jag. För jag gör inte med illvilja, utan jag har prioriterat något annat.
Så det här med att snälltolka, var det en nyckel? För du beskriver ju också en arbetsgrupp som, där det fanns mycket... Du sa det att du såg utifrån att man mådde inte bra, det fanns frustration och konflikter. Hjälpte den här snälltolkningen som en nyckel?
Absolut. Och det har ju fått påminna om hela tiden, förstås. För det är ingenting som, det tänker jag är väl en nyckel till, det är väl en nyckel till allt. Oavsett om det är träning eller om det är, vad heter det, att vara mamma eller att vara ledare eller att, jag vet inte vad, är det ju att vara upprepa, att tänka att man behöver ju hela tiden prata om, jag vill att ni snällt tolkar varandra, jag förväntar mig att ni snällt tolkar varandra och ni har sagt att ni har gett mig förtroende, så då gör vi det här. Så ja, det här med snällt tolka, upprepa, det är liksom levande hela tiden.
Har du något konkret?
Det här är ju, jag tänker att det du beskriver är att du har ju fokuserat väldigt mycket på att skapa, kalla det en kultur, en atmosfär, ett klimat, en stämning i gruppen. För jag tänker också att du, tillbaka till att du sa att jag förväntar mig förtroende. Och förtroende är ju, det handlade ju i det läget om att om du var helt ny så hade de ju inte det när de kom in i det här rummet med fikat. Utan de gav dig en chans till att... Ge dig förtroende och sen har du vårdat det på rätt sätt genom att skapa det här liksom tillåtande klimatet som ni har. Väldigt mycket det. Du har ju beskrivit, talat mycket mer till det än att du har sagt att jag styrde upp de här processerna eller verkligen, det är så härligt att höra. För det här är så viktigt.
Jag har inte styrt upp en enda process. Alltså jag tänker inte en där, utan jag har, det här är ändå socialsekreterare, vi har en lång, alltså vi har en utbildning, en bra utbildning. Det är kompetenta människor som jobbar med det svåraste man kan göra i myndighetssverige, tänker jag. Jättesvåra avvägningar och bedömningar och möten varje dag. Det är inte min sak att komma utifrån och prata om det. Utan jag, det brukar jag säga på medarbetarsamtalen och i alla. Jag vill göra dig till en bättre medarbetare. Att bli en bättre socialsekreterare, det blir du inte av mig. Det är inte jag, utan jag kommer se till att, att du får de förutsättningar du behöver. Och det är också en sak som jag har sagt varje på det första mötet. Att jag har två mål i mitt varför jag kommer till jobbet. Jag har enbart två mål. Och det här säger jag också på alla intervjuer när jag anställer folk. Jag har bara två mål. Och Nacka har en politik och vi har en... Alltså vår slogan är att vi ska vara bäst på att vara kommun. Och det låter ju säkert kaxigt och så. Men det kan jag ta alltså, varje dag i veckan. Det är klart att vi ska vara bäst. Vem vill möta en kommun som inte är bäst? Utan det är klart att vi ska vara för medborgarna. Ska vi vara bäst i alla lägen? Och då kan man tänka så här, med socialtjänst vara bäst, det går ju lite emot. Kan man verkligen hålla på och säga så? Och det är klart vi kan, på samma sätt. Och vi ska, alltså socialtjänsten i Nacka, vi ska ha den bästa kvaliteten för de barn och unga som vi är till för. Det är det jag förväntar mig. Och sedan, mitt mål är också att vi ska ha den bästa arbetsmiljön. För det går inte att få det ena utan det andra. Det är en utopi om man tror att man kan först prata kvalitet och resultat och hålla på och mäta. Nej, först måste du få medarbetarna med dig. Och det här är också något som är liksom, jag tänker att det går före allt annat för mig. Först medarbetarna. För deras uppdrag är ju som socialsekreterare, de ska ju stötta och skydda Nackas barn på allra bästa sätt. Men jag måste ju få de bästa medarbetarna. Det är mitt uppdrag. Jag är inte ute och träffa barn som far illa. Det är inte mitt uppdrag. Vi är på samma spelplan. Vi har olika roller. Men vi har liksom, i slutändan så är det ju det som är värt något. Och jag stöttar Nackas barn och unga på det sättet att jag ger medarbetarna den bästa arbetsmiljön och jobbar för det.
Det skulle vara jättekul att höra något konkret exempel. Jag tänker under ditt första halvår eller år så stöter du säkert på problem och hinder. Har du något exempel på det och hur du löste det?
Nej, men det kanske var lite... Det var inte så ordning och reda i processen. Och när man jobbar i en politiskt styrd organisation och i alla företag också förstår jag. Men det är ju skattepengar som man ska vara försiktig med och man ska liksom veta varför vi har använt de här pengarna till vad. Man ska kunna redovisa för det, självklart. Det är jätteviktigt för att man ska kunna förklara sin verksamhet. Man ska kunna stå för den. Och då var det vissa så här administrativa saker som inte fungerar. Man gjorde inte, man förstod inte varför. Det finns något som heter verkställighet av beslut som är en jätteviktig del i våra processer. Alltså man var verkligen så här, när jag sa... Jag tittar på det och så var oj, 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 här är vi långt ifrån. Men då var jag verkligen så här, jag förklarar varför. För att vi ska kunna bli politiker, högre chefer, andra enheter ska förstå. Så måste vi också kunna visa vad vi jobbar med. Och genom att vi gör de här verkställigheterna som är en administrativ grej, absolut. Det är inget socialt arbete. Genom det här så kan vi visa. Det är ingen som vill bara höra, jo, och sen alltså, vad är det här barnet och det här barnet? Utan du måste ju också, en politiskt styrd organisation, det är siffror och resultat. Och det spelet måste man spela. Helt korrekt. Och då kunde jag förklara det. Och också, som jag tänker att det är jätteviktigt, när jag fick med mig gruppen, ni behöver verkställa, jag har påmint, prata med enskilda medarbetare, det här behöver göras, återupprepa. Och sedan efter 3 månader så firar vi. Ni har gjort det så bra. Ni har höjt så. Nu är det tårta. Nu är det tårtbuffé. Kom. För att också fira. Ni har ju gjort det här som jag bad er om. Ni gav förtroende. Ni litar på mig. Ja, och då blir det ju liksom självspelande. Jaha, det är därför vi gör det här. För att du ska kunna förklara vidare vad siffrorna står för. Vart budgeten går. Då blir det ju för dem också meningsfullt. Om vi kan förklara våra siffror. Då får vi förtroende. Och då, för det kostar att bedriva socialtjänst. Det kostar pengar. Vi har inga inkomster förstås. Och då att skapa förtroende. Jag skapar förtroende uppåt i organisationen. Och jag får förtroende av medarbetare.
Just det.
Så då blir det... Det är goda ringar.
Så en uppgift som tidigare ansågs väldigt tråkig, administrativ och som tog... tid och kraft då från själva omsorgsarbetet eller hur ni nu rubricerar det. Du kunde ändå på ditt sätt att prata om varför det var viktigt, så kunde du styra om inställningen lite till det, eller?
Precis, jättemycket. Och då blir det ju också att jag är jättenoggrann. Alltså de saker vi gör som är administrativa, vi gör inte bara, jag är ingen sån som när jag får uppdrag att säga ja, vi ska fylla i den här enkäten, då säger jag nej, det kommer inte min grupp att göra, tack. Alltså om jag sänder vidare något att fylla i, då vet min grupp att det har gått genom mig. Jag är en grind. Det kommer inte liksom allt så här, ja, vi fyller i, utan jag är en grind. Nej, det här är inte relevant i vårt uppdrag. Vi kommer inte göra. Men det här, det som är relevant, så då gör de det. Och då vet alla, då litar de på.
Mm.
Hon vet att hon förstår varför vi ska göra det här. Och då gör man det. Så det är väl transparens, tydlighet. Och det är jättemycket det som ni pratar om jättemycket, är ju också KASAM. För det blir ju det här begripligheten, att förstå varför ska jag göra den här arbetsuppgiften. Och det lyfter jag återigen då. Om din fotbollstränare säger, ja men ni ska springa 100 meters intervaller. Och vi behöver göra det nu under 6 veckor. Och man bara, så spelarna på plan bara, nej jag tycker det är jobbigt att springa de här intervallerna. Men då får man ju lita på att tränaren har ett syfte med det. Jo, jag har sett att vi närkampet tappar, vi är inte lika snabba som motståndarlag. Eller att man har ett syfte med, okej, jaha, det är därför vi gör det. Men inte bara för att träna, bara jag kommer inte på något annat. Ja, men spring 100 meters intervall, det ska inte vara så. Utan man ska förstå, varför gör jag det här? Och varför gör vi inte andra?
Du är inne på något, det var så lätt att tänka KASAM när du beskrev det där liksom, och sen också det viktiga som också gör sen, att också lita på mig nu att vi ska göra det här fast liksom, meningsfullheten är utmanad just nu, men sen att visa, titta vad bra det blev, nu firar vi, att man inte glömmer den, för den gör ju att nästa gång du behöver be om något som i stunden känns som att, ja men var 17, så kom ihåg sist, liksom, det tog lite emot, men det ledde till någonting bra. Jag tänker lite på det som du skrev i ditt inlägg där. Du skrev hållbart medarbetarengagemang. Det låter ju, det här är ju en dröm för väldigt många organisationer. Vad menas med det? För här är det ju en mätning som ni har gjort. Vad är ett hållbart medarbetarengagemang?
Nej, men det, vi har ju en stor medarbetarundersökning som görs varje år. Och vi mäts mot andra kommuner också och så. Och så det är 9 frågor. Som är kring motivation, ledarskap och styrning. Som man då får de här procenten ifrån. Så det handlar ju egentligen, är det ju KASAM, det är ingenting annat. Det är det att man ska förstå varför man styrs på ett visst sätt. Man ska tycka om att gå till arbete. Alltså det är den här känslan av att man får uppskattning för det arbete man gör. Man har tillräckliga resurser för att arbeta med det som man förväntas att göra. Man vet vad är verksamhetens mål. Och det som jag har också, varje gång jag då har bakat tårtor eller bullar eller att vi har dansat zumba, alltså vad man gör, går i skogen, så brukar jag säga okej, kan stanna upp. Vet ni varför vi gör det här? Och så bara, för att stötta och skydda Nackas barn och unga. Det är därför vi gör det. Därför jag står här med bullarna. Det är hela tiden i uppdraget. Att man inte behöver heller tänka att, för ibland har jag kanske fått, och det är väl om man då kommer vidare till utmaning eller vad man liksom, att jag som chef gör det på ett annorlunda sätt kanske än vad många andra traditionella gör. Att man har tänkt, hon går ju bara i skogen och bakar bullar. liksom att, men det, jag tänker att jag har ju ett syfte med det. Trots att jag är slarvig och inte har, jag skulle aldrig göra en PowerPoint till exempel. Det gör jag inte. Men jag har ju ett syfte med varför jag bakar bullar. För att jag vill att medarbetarna ska känna sig sedda. De ska verkligen känna att jag uppskattar dem. Att jag är stolt över dem. Och då måste man göra något annat, tänker jag, än att göra en PowerPoint. Det är inte det som kommer då. Det är ingen som minns ett sånt möte.
Inte att visa uppskattning. Nej.
Eller att när vi har så, alla arbetsplatser har ju planeringsdagar och konferenser och så. Och alltså jag kan inte sitta i ett konferensrum en hel dag. Det handlar ju också om mig själv. Jag kan inte själv. Utan vi behöver bara vandra i skogen, prata om svåra saker. Vi pratar jättemycket om återhämtning. Vad är återhämtning för dig och för mig? Vad behöver jag ha? För det är också olika. Vad man har för livssituation och hur man är som person. Och det är ju det mer där man behöver jobba med människor i att våga vila, våga ta paus, våga gå ut i skogen, våga, det är bra att du inte, vi vill inte att man jobbar över. Mm. Det är inget mål. Alltså det är, då är vi ju fel resurssatta om vi måste jobba över.
Just det, och ändå har ni en verksamhet där de ni jobbar för, att behoven är säkert oändliga. Mm.
Absolut, ja. Och det är klart att vi ibland behöver jobba över för att det sker sådana akuta saker där vi tvingas att jobba på kvällen för att skyddet av barn går ju alltid först. Så då får man ju, då blir man, ska man ju jobba på kvällen, men då ska man ju vila direkt efter. Mm. Det är ju ingenting att man jobbar upp och direkt nästa morgon har en vanlig vecka, utan då måste vi verkligen se till att man får vila, för man orkar inte. Alltså det, jag tänker att organisationer som tror att medarbetare bara gör, men man tappar ju lusten. Mm. Man kanske håller en stund, men man tappar lusten.
Men jag har...
Hur meningsfullt än arbetet är.
Ja, förstås. Mm. Jag har några frågor. Jag är lite nyfiken på hur stor är din grupp? Hur många är det du leder?
Jag har 35 medarbetare har jag, som jag har ansvar för.
Och då är du
och jag har en väldigt stor grupp.
Stor grupp. Och du som har lyssnat på vår podd vet att vi ofta pratar om det. Mm. Tid att leda... Anders Jurén tar ofta upp det här exemplet att leder man för många. Nu vet vi ju att din grupp mår bra, så att jag blir ju nyfiken på hur hanterar du, för det är väldigt många medarbetare om man slår ut det på att du ska jobba en 40 timmars arbetsvecka. Mm. Hur gör du för att hinna se alla?
Ja, alltså vi har ju en sån organisation att jag är ju inte ärendeansvarig. Alltså jag är inte inne i det dagliga arbetet. Där har jag 4 under mig, gruppledare, det som jag var innan, som jag då leder genom i alltså riktning eller spel i det. Jag vill att ni gör så här. Så det är ju de som har den här dagliga kontakten med socialsekreterarna. Men sedan så det är klart att det är många. Och det, alltså det, jag kan ju inte säga att alla medarbetare tycker om att ha en stor grupp. För jag tänker ändå att ni har också lite rätt i att man inte kan ha för stor grupp. Men jag tänker det är också sättet man... Hur jag ändå är. Alltså jag går promenader med alla. Jag ser till att alla... Jag hör av mig. Alltså också där jag behövs mest, där är jag. Då avbokar jag allt för att verkligen behöva vara där. Jag delar in det med mindre grupper. Går i skogen med liksom en fjärdedel i taget. När jag är inne på kontoret, för jag jobbar ju också en del distans, så pratar jag med medarbetarna inte om hur det är liksom i deras utredningsarbete eller så, utan mer liksom, okej, men hur det är med dem som människor? Jag har sett det här. Eller jag har fått den här feedbacken, vad bra gjort. Så att, och vi pratar mycket om det här och jag frågar på alla samtal, eller jag vill att man ska lyfta om man känner att jag är för långt borta. För vi kan ju inte ha en organisation som fungerar för att jag tycker det är väldigt bra. Utan jag måste ju lyssna till om medarbetarna tycker. Men jag tycker om att ha stor grupp. Det är det sättet som jag trivs med att leda på. För det blir också så icke så sårbart i en sån här typ av verksamhet. Det ger också att folk ställer upp. Det är alltid någon som behöver gå tidigare och någon hade, barnen blev sjuka eller hunden behövde rastas eller bilen fick punktering. Och det finns alltid, när man är så här många så kan man ge och ta hela tiden. Och det är så himla bra att ha en stor grupp. För då kan, alltså beroende på vad man har det, har någon det tufft hemma med något barn, ja men då förstår gruppen, den behöver vara där just nu, då hjälps vi åt. Mm.
Men och så har du de här 4 gruppledarna som avlastar dig så att du slipper vara inne och grotta i det dagliga och i specialistkunskapen som du säger. Men jag tänker också, din roll är ju du ensam i din organisation. Har du någon typ av, alltså bollar du med andra som har en liknande roll?
Ja, vi är ju hela enheten, så, alltså min grupp heter utredning, uppföljning 0-18 år och sedan så vi organiserade på barn- och familjeenheten. Så på den enheten så finns det flera grupper och flera chefer. Så att jag tillhör ju en ledningsgrupp med min chef. Så
där har du stöd för att vara i din roll?
Mm. Precis, och vi tar ju mycket gemensamma beslut också. Alltså strategi då, liksom hur vi ska jobba framåt i vissa frågor och så. Resursfördelning och allt, så absolut. Men jag har också egen chefshandledning som är jätteviktigt för mig. Utifrån att, och det handlar egentligen, eftersom jag vet att jag är annorlunda, att jag tänker på ett annat sätt. Så för att inte... Ja, för att jag själv liksom också ska behålla lusten. För att jag tycker att om man får höra att ja, men hon bakar bara bullar och går i skogen, det blir lite nedvärderande. Och då har jag också behövt få prata med någon. Men liksom för också stärka mig själv i det. Och nu senast så pratar vi kring prestation. Hon utmanar mig vad som är prestation för mig. När känner jag att jag presterar bra på jobbet? Och då blir ju mitt svar är när jag ser att relationen med medarbetarna fungerar, då har jag presterat. Och det betyder ju inte att jag inte gör alla chefsaker och papper och fyller i och verksamhetssystem. Det gör jag också, men då känner jag inte prestation, utan jag känner prestation i relation till medarbetarna.
Jag tänker, då återkommer till det där att det låter som att någon har sagt, du behöver inte berätta vem det är på något sätt i podden, att någon har sagt att hon bakar bara bullar och går i skogen. Nu har ju du siffror som visar att det är i alla fall receptet, bokstavligt talat, men för dig, och så tänker jag att det, du gillar, upplever jag, att vara i naturen och baka, men det kanske, jag vet inte, kanske ligger det någon liten, det är ju inte det konventionella sättet kanske, men jag tänker för att för någon annan ledare som inte gillar att baka bullar och gå i skogen, så kanske man kan hitta något annat sätt, men det kanske inte är... Ja, det kanske inte alla som känner att det funkar för dem att göra just det, eller kanske någonting annat. Men jag upplever att du har ju verkligen tänkt till kring ditt ledarskap redan när du liksom sökte till rollen. Hur du såg vad du ville göra, och du har tänkt till kring hur du vill vara som ledare. Och jag tänker det är en nyckel i det. Men om vi skulle neutralisera bullarna och gå i skogen till vad det liksom står för, så låter det som att det är ju där du bygger och vårdar relationen med medarbetarna. Men att någon annan ledare kanske måste göra det på ett annat sätt som passar hen bättre. Så.
Absolut, det tänker jag att man ska hitta sin sätt. Det finns ju inget, det är klart att man kan få mitt bullrecept. Det är väldigt goda så. Men det handlar ju om, det jag tänker relation. Om man tänker att man ska få människor som mår bra att de presterar bra. Då är det alltså i relation. Och då måste du hitta hur du bygger den här relationen. Och jag tänker att jag gör ju givetvis annat än att baka bullar. Men jag visar omtanke. Och när jag tar ut dem i skogen så är det av omtanke. För det är också beforskat med vad skog gör för hjärnan. Man får vila. Mm. Så det är också, vi har alltid pausjumpa på mina möten. För det är ju också forskning. Mm. Det är inte bara att jag tycker om att röra mig och gå i skogen. Utan det är ju också hur man... ska hålla och må bra på riktigt. Och sedan kan ju alla tycka om olika sorts träning och så. Men skogen, den är ju ganska så... Den kräver inte så mycket. Man kan bara, vi har haft skogsbad, hade vi nu för 2 veckor sedan. Med en LED-instruktör. Där vi liksom bara fick sitta och titta på. Och känna hur det kändes mot kinden. Hur kändes det i näsan när vi satt där. Bara i tystnad allihopa. Det var ingen prestation och sedan gick vi därifrån. Det ger jag det. Jag tänker det är min gåva till medarbetarna. För de behöver prestera i sitt arbete jättemycket. För det är jättesvåra avvägningar och vi har tillsynsmyndigheter. Alltså det är samhällsdebatten. Då vill jag ge så att de ska orka göra det här viktiga arbetet. Så jag tänker att nej, som chef så kan du ju välja vilket sätt du gör på. Men jag skulle vilja att man ser mer medarbetarna. Det är ju människor. Vad kostar en sjukskrivning? Tänk om man får, om en medarbetare blir att man blir utbränd, då kan ju deras hjärna bli förstörd på riktigt. Inget bara att man är lite trött och sliten, man kan ju alltså få livslånga problem. Och då tycker jag att arbetsgivarna har så väldigt stort ansvar i det. Och det behöver inte vara att det alltså svåra saker, att man gör något speciella projekt eller happenings eller så, utan riktningen i att ha medarbetare är att man ska ta hand om dem också. Det behöver inte vara, det är det jag tänker när vi inledde också, så pratade jag om att man ska vara i verkstad. Man behöver hela tiden alltså jobba i det, inte bara planera för det,
ja, just det.
Utan jobba i det också.
Så att om du satt med powerpoints i ett ledningsrum och pratade med andra chefer, då skulle du vara väldigt långt från verksamheten. Nej, men det är jätteintressant, och jag tänker också på det faktum att när ni går i skogen, så det som det kostar är er tid. Det är liksom inte en budgetpost på det sättet.
Nej.
Men tid är ju också viktigt. Och när du gör det så visar du ju att det är okej att gå i skogen och att ta ansvar för sin återhämtning.
Nej, och det får jag ju också, mina gruppledare då, som är under mig som leder och träffar medarbetarna i det dagliga. De har ju också förtroende av mig att säga till dig när de sitter, du behöver gå i skogen. Mm. Så att det är också, nej men du behöver sova morgon i morgon. Jag vill att du går på gymmet imorgon. Vad säger du om det? Alltså att man också, de pratar också så. Sedan så har vi hade utredningstider och det är deadlines. Alltså det är så mycket, vi sitter i rätten och det är så mycket som är liksom hårt i det här arbetet också. Som ska göras. Men då måste man också se människan som håller på med det här. Ja, jag ser att du sliter nu. Jag vill att du behöver gå i skogen nu för att du ska orka skriva det här. Det är inte att jobba hårdare, det är att jobba smartare, tänker jag.
Mm. Absolut.
Verkligen.
Alltså jag måste säga att jag har blivit väldigt inspirerad av det här samtalet.
Samma här, ja. Väldigt roligt. Och jag tänker att våra lyssnare, ledare eller inte, som sagt, det är ingen som kopierar, kommer tillbaka till receptet. Men det är ju ditt recept på ditt ledarskap, men faktorerna i det och hur du har tagit det an det. Och som sagt, vi liksom kan ändå, eller du kan ju verkligen visa upp siffrorna också, vilket man ofta, ja men vad leder det till? Ja, du vet ju, för du får ju kvittot från dialog med dina medarbetare, men ni kan också visa upp de här siffrorna som vi liksom ofta vill också följa upp. Så att ja, super, ta mig jättemycket. Jag tror att det var väldigt inspirerande för våra lyssnare att höra till dig. Ja, vi säger bara fortsätt lycka till och fortsätt göra det du gör. Och tänker att det går säkert att hitta dig på, och jag kan rekommendera att följa dig på LinkedIn, för du delar väldigt generöst och inspirerande kring vad du gör. De här skogsbaden och de här sakerna. Så kan man få både bullrecept och inspiration från dig där.
Mm. Absolut.
Och jag blir också, jag ska säga, konkret vad jag blir inspirerad av. Det är många saker, men när du beskriver den här viljan du hade att bli chef och din höga motivation för det, så förmedlar du också ett slags lugn när du samtidigt säger, ja men jag är en slarvmaja, jag kan glömma saker. Jag tänker att det är ett medskick till alla chefer och ledare där ute som sliter och som kanske aldrig känner sig nöjda med sig själva. Att om man tar reda på vad man vill göra och hur man vill göra det, att våga hålla i det och sen vara öppen med när det inte går bra, för då kan man ju ta hjälp av sina medarbetare faktiskt.
Mm.
Så ingen ska behöva klara allting själv, för det går inte. Och det här med att bygga relationer, nej, liksom, ja, det är ju nyckeln som vi har återkommit till så många gånger för både de goda samarbetena och för ett lyckat ledarskap. Tack så mycket, Johanna.
Om vi gör... Ja, jag tänker vårt första avsnitt med Jon Persson, allra första avsnittet, det handlade, röda tråden i det samtalet, för det handlade ju om ledarskap, det var relationer, och här pratar vi med dig, och det är igen i avsnitt över 200 så pratar vi igen relationer, så det är absolut en röd tråd. Så tack så jättemycket, Johanna, och vi har som alltid med tips från vår samarbetspartner motivation.se, och ämnet engagemang, ja det finns det många artiklar om där också, precis som jag beskrev i inledningen. Och jag tänker känna mig lite extra stolt idag över tipset idag som är från min Oxigroup-kollega Jim Wallenberg. Som har skrivit en artikel som handlar om att den engagerade medarbetaren, ja det är inte en maskin att programmera, det är en organism som vi ska stötta.
Intressant. Och jag vill också flika in en sak. Om du är ny lyssnare, vi nämnde ju något som heter KASAM här. Och det är en modell som vi har tagit upp i många avsnitt. Och på vår hemsida finns det en sökfunktion. Där kan du söka på KASAM och så hittar du de avsnitten som grottar lite djupare i det. Och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ gärna oss på LinkedIn, prata med oss genom att kommentera på våra inlägg där. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra.
Må så gott. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.